Sommaren 18 så tillsatte det landskapsregeringen en arbetsgrupp som samlade kompetens från olika håll. Och då var vi från jordbruksnäringen, var det jag, och så var det en växtodlingsrådgivare. Och så var det jordbruksbyrån, miljöbyrån och Huse biologiska institut plus OMHM. Så vi var ja, sådana som utåt kanske stångas mot varandra i många miljöfrågor. Men när vi satt där med helt tomma papper och diskuterade vad vi kan göra för att säkra vattentillgången till jordbruket utan att skada miljön, så visade det sig att vi har mer att vinna på att hjälpa varandra, bara vi gör rätt saker. Och det var väl då det klarna att vinningen är för alla om vi hanterar vattnet rätt helt enkelt. Jag är Johan Holmqvist, bonde på Södergårds i Hammarland sedan 2016. Sommaren tog jag över från mina föräldrar och driver här ett jordbruk med framförallt inriktning på lök- och potatisodling.
Nu har du anlagt en bevattningsdamm, eller snarare två. Kan du berätta lite om det här?
Precis. Det är ett projekt men uppdelat på två olika enheter kan man säga. Så först är det en sedimenteringsdamm som är anlagd i samband med ett utfallsdike. Och bredvid den så är det en bevattningsdamm som jag tar vatten från till mina grödor under sommaren. Och mellan de här två så pumpar jag över vattnet under vintern när det rinner som mest vatten i diken.
Varför blev det så här? Varför behövde du göra det här?
Bevattning har väl alltid varit aktuellt att satsa på här på gården i och med de grödor jag har. Men sommaren 2018 så snabba på besluten lite, så då kom jag mig för att börja med det. Och när jag började undersöka saker så visste jag inte hur jag skulle göra riktigt, för det finns inga naturliga större vattendrag i närheten. Men det vi har är ett större dike som tar ut väldigt mycket vatten vintertid. Vi var också i samband med det här på studiebesök till Gotland samma vinter. Och där var vi och tittade på flera dammar där de hade så att säga vallat upp och pumpat i vintertid för att magasinera på det sättet. Och det var väl nog det bästa sättet jag har för mina möjligheter här, i och med att det är väldigt flakt, att vi har inte så mycket kuperat, så det går inte att dämma upp så mycket med självrinning inne i, utan det ska bli så djup grop. Så då tittade jag på det, men för att få tag i vattnet så behövde jag göra någon form av buffert i diket. Och då visade det sig att det fanns möjlighet att göra en sån här sedimenteringsdamm med hjälp av Liderstöd och Alexandra på LBC som informerade mig om det här. Och så tittade jag på möjligheten att göra den buffertdammen, kan vi säga, lite större. Så att den också uppfyller det här miljökravet eller miljönyttan, ska vi säga.
Vart har det här vattnet runnit tidigare?
Tidigare har det runnit ut till Ivarskärsfjärden heter det. Här i mellan Hammarland och Finström. Och dit rinner det ju förr eller senare ändå. Men nu tar jag bara på ett antal tusen kubik vatten när det rinner som mest. Och så får det ligga i dammen och lugna ner sig lite, så näringsvärdena sjunker till botten. Om de gör det så använder jag dem till att vattna grödor med, så att de kan filtrera vattnet en gång till då.
Så det kommer alltså renare vatten ut i Ivarskärsfjärden nu då?
En liten del. Det rinner ju väldigt mycket vatten genom diken här runt omkring. Men en liten del i alla fall så blir renare, tror jag. Jag har inte gjort några tester nu. Men.
Det här är ju på något sätt både en ekonomisk lösning för dig, och samtidigt så gör det alltså ganska gott för vattendragen. Kan du prata lite om det här med, vad är poängen för dig? Det handlar om bevattningen. Du ska se till att du har...
Bevattningen var ju huvudsyftet. Det är ju grödorna jag tjänar pengar på. Det är det jag lever på egentligen. Och för att få bättre grödor och mera grödor att sälja så vill jag ha bevattning. Men sen visade det sig ju att det här stödet, Liderstödet som fanns möjligt att få om man gjorde en sedimenteringsdamm, gjorde det här möjligt att ta i det här extra för att göra den till en bättre damm så att säga. Mm.
Hur fungerar den här sedimenteringen?
Den är väldigt enkel egentligen. Det handlar egentligen bara om att bromsa upp vattenflödet, att få vattnet att lugna ner sig. Och då faller de här sedimentering, eller sedimentet faller till botten.
Är det fosfor i första hand eller vet du vad det är?
Egentligen är det jordpartiklar.
Mm, just det, och i dem så binder.
Det är där alla näringsvärde eller ämnen sitter i. Eller alla ska jag inte säga, men det mesta sitter i de här jordpartiklarna. Mm. Det är det som är orsaken till varför näringsämnen kommer härifrån. För näringsämnen rör sig väldigt långsamt egentligen i regel. Men sitter de fast i en jordpartikel så åker de ju med hela vägen med vattnet då. Så det handlar om att få det att sjunka till botten. Det är ingenting som försvinner eller så, men det stannar i min damm istället för att åka ut till Östersjön.
Vad gör man med det här bottensedimentet sen? Kan man använda det på något vis? Eller hur funkar det med? Ligger det bara kvar där?
Det ligger kvar där så länge tills man gör någon form av muddring till exempel. Mm. Det vet jag inte nu. Det kommer nog dröja ett antal år innan jag är i behov av att rensa den botten. Men jag tror ju att alla möjligheter finns att köra ut det på åkern igen. Hur det blir vågar jag inte säga med bättre mullhalt eller hit och dit. Men förhoppningsvis så kommer ju de flesta näringsämnena tillbaka till marken. Och att jag kan ta vara på det genom grödorna på nytt. Mm.
Hur gick själva anläggningen till? Hur fungerar det när man gör en damm?
Jag har del i en grävmaskin själv. Och så tog jag in ytterligare en grävmaskin, en större. Så vi var två grävmaskiner och så hade jag ett gäng kompisar med mig som körde traktor och vagn under en vinter. Och vi började väl i december, januari någonting. Och så körde vi på hela vintern egentligen fram tills, var det mars någonting, som vi hade grävt så mycket vi kunde. Men kärlen gick ur så vi fick det inte riktigt färdigt, utan det är lite småsaker kvar att göra. Men funktionen är där, men det här slutarbetet så saknas lite.
Så egentligen har ni grävt en jättestor grop?
Ungefär två jättestora
grop. Två jättestora gropar.
Exakt, exakt.
Men det är ganska mycket grop?
Det skulle jag säga.
Hur stor är den?
Oj, sedimenteringsdammen kommer jag inte ihåg volymen på nu. Men jag uppskattar till att det är 400-500 kubik vatten i den. Men och bevattningsdammen är cirka 20 000 kubik.
Vad händer runt en sån här damm? Jag tänker att det måste ju genast börja på något sätt leva.
Ja, det blir ju en helt annan flora runt omkring. För som sagt, vi har ju inte haft några större vattendrag här, men ett dike som har torkat ut på sommaren. Så det är väldigt mycket fåglar runt den här dammen. Vi har alltid mycket fåglar, mycket tranor, gäss och svanar på markerna här. För det är gammal sjöbotten egentligen som är utdikat. Och det är, de fåglarna håller sig närmare den här dammen nu än vad de gjorde innan. Sen om det är bra eller dåligt att gynna de skadefåglarna som det ofta är också. Men det finns mycket nyttiga saker med det också så att säga. Så vi får väl se efter ett antal år utvärdera.
Men hur snabbt går det här? Jag tänker att det går ganska kvickt ändå från att det är en grop i marken till att det plötsligt är någon form av levande liten sjö.
Mm. Det var första fågeln som simmade i dammen så såg jag medan jag pumpade vatten i den första gången. Så de hittade dit fort.
Kan du förklara det här när du säger att du pumpar lite tydligare? Alltså du samlar upp vatten från dike, men det rinner inte själv till sjön sen? Eller hur, berätta lite om det här pumpsystemet. Hur fungerar det?
Det är egentligen, jag använder samma pump som jag använder till bevattning. Så det är en vanlig motorpump just nu. Och när vattnet är högt och det är mycket flöde genom den här sedimenteringsdammen, så då passar jag på att pumpa över från den här sedimenteringsdammen till bevattningsdammen.
Så bevattningsdammen är egentligen en sluten damm. Den har ingen tillrinning eller frånrinning, utan det är som en grop.
Precis, fast en upphöjd grop. Att när den är full så är vattennivån högre än vad åkermarken är runt omkring.
Okay.
Så den är invallad uppåt.
Just det, du har vallat också. Mm. Hur höga är vallarna?
De är väl mellan 2-3 meter från markytan ungefär. Mm. Och så vi grävde ju egentligen ett hål mitt i. Och de massorna som kom därifrån så satt vi åt sidan och byggde vallar av. Så att vi har inte transporterat speciellt mycket material, varken därifrån eller dit. Så det, meningen var att det skulle bli ett nollsummespel med material. För att minska på transportkörning och man ska ha någonstans att köra alla massor. Och så det var nog det effektivaste sättet för mig att göra det.
Ja, men det låter väl smart. Var det någon gång när du stod där och tänkte att nej, men vad, vänta, vad har vi gett oss in på?
Flera gånger. Så det är väl alltid när man gör ett projekt. Men samtidigt måste jag säga att det gick fortare och smidigare än vad jag hade räknat med ändå. Jag hade enorm tur också att materialet som var där under. När man börjar gräva flera meter ner i marken så vet man inte vad som finns egentligen. Men där hade jag en väldigt tur att materialet som var där under matjordslagret, så det kunde nog knappt ha blivit bättre. För det var så hårt så att det gick att köra på när det var minusgrader i alla fall. Men ändå så fint material så att det slammar fast så att det inte läcker någonting ut igenom. Att det är väldigt tät mark. Det här är väl en av de högre punkterna på gården egentligen som jag har. Och det kan ju vara lite märkligt att man gräver en grop, en bevattningsgrop, på högsta punkten egentligen. Men det visar sig att det var riktigt tur att det var så som vi gjorde. För det var som en moknöl som... Och utan också att vi kom inte på berg en enda gång under det här. Vi tror att vi var nära på något ställe, men vi hittade inget.
Kan man på något sätt undersöka marken innan för att se vad man har där under? Eller är det liksom en chansning när man drar igång?
Man kan ju göra ett antal provgropar, men så som marken ser ut på Åland, så vad man hittar i en grop, en provgrop på några kvadratmeter, kan vara helt annat bara någon meter bort. Det är min erfarenhet i alla fall. Så det är nog väldigt svårt. Och berget, som sagt, det kan komma egentligen var som helst. Så jag vet inte hur vi hade gjort om det hade varit annat. Men vi hade nog löst det på något sätt ändå.
Har du lärt dig någonting som du inte tänkte på innan?
Efter första året med bevattning, så den lärdomen jag har tagit är väl att varför jag inte har gjort det tidigare egentligen. Att det har varit mycket bättre än vad jag räknade med. Resultatet blev så mycket bättre med bevattning. Jordbrukarna är ju väldigt utelämnade till sånt vi inte kan påverka i form av miljö, klimat och så vidare. Att vi kan inte påverka vädret. Det vi kan göra är att hjälpa till lite, hjälpa naturen på traven med att påverka, som i det här fallet, då, påverka regn. Att jag kan vattna mekaniskt för att efterlikna ett regn. Och på det viset blir mindre beroende av vädret och sånt som jag inte själv kan påverka. Så nu kan jag ju styra mer eller mindre när jag vill ha vatten, hur mycket jag vill ha och sådana saker. Så jag kan finlira mycket mer med de grödorna, med de olika behoven som grödorna har.
Kommer det att ge dig nya möjligheter att odla någonting annat eller att utveckla eller utöka på något sätt?
Det kan det absolut göra. Ju mer värdefull en gröda är, desto säkrare vattentillgång behöver man ha egentligen för att inte riskera att misslyckas. Så det här kan ju göra att man tar ut svängarna lite mer och tar lite större risker kanske med dyrare grödor eller inte. Vi får se lite vad som händer, men möjligheterna finns absolut.
Hur långt räcker det här vattnet du har i dammen?
Det vet jag inte nu. Jag har bara vattnat ett år och som jag sa, så den är inte helt färdig nu. Jag ska bättra på de här väggarna eller vallarna så att jag kan fylla den lite mer. Och i fjol var det ett helt okej år även utan bevattning, så jag behövde inte använda några jätteenorma mängder. Men i år, om det ska fortsätta bli så här varmt och hyfsat torrt. Vi har fått en del regn, men blir det den här värmen med 25-30 grader så försvinner det mycket vatten från åkrarna. Så då behöver man fylla på väldigt mycket. Så vi får se hur mycket vatten jag får ut ur dammen i år.
På vilket sätt distribuerar du vattnet från den här dammen? Är det droppslangar eller hur fungerar det med dina odlingar? Det är vattenspridare eller?
Det är större vattenspridare. Eller? Mm. För det är hyfsat stora arealer och eftersom det är ettårsgrödor så droppslangen är för dyr än nu idag. Jag har tittat lite på, eller de håller på att göra runt om i åtminstone Europa massa tester på droppbevattning i lök och potatis. Men de har inte riktigt fått till det prismässigt och logistikmässigt. Att det funkar på ett behändigt sätt. Så det är stora spridare som jag använder och just nu kör jag med 2 stycken. Sen finns det ett alternativ till och det är att man kör med en större ramp på, istället för med en kanon och spridare. Och då är, det gör att man kan köra mera dagtid när solen lyser och blåser mera utan att förlora speciellt mycket vatten. Och det är lite där jag håller på och velar just nu om jag ska skaffa en sån eller inte.
Det finns ganska mycket metoder idag som inte har funnits för en jordbrukare. Vad är på kommande? Vad har du för planer så att säga för dina odlingar? Om du tittar på 10 års perspektiv.
Det som är störst fokus på nu när det gäller projekt och förbättringar så det är täckdikning. Det är så att jag dränerar åkermarken. Att jag inte får, nu har jag möjlighet att få extra vatten och då gäller det att man inte får för mycket vatten. Utan att marken håller maximal kapacitet för grödan men sen att man får iväg överskottsvattnet så att det inte blir för blött helt enkelt. Så i höstas började vi med lite större dikningar och jag har några år framåt ännu och med sådana saker.
Och faktum är att även täckdikning är ju på sätt och vis en vattenskyddande åtgärd.
Absolut.
Därför att näringen då stannar i marken istället för att rinna iväg och den hamnar i din sedimenteringsdamm och så vidare.
Precis, att vattnet kommer ta sig från åkrarna på ett eller annat sätt. Att antingen är det genom att rinna av på ytan ner till dikerna. Men det, då tar det med sig en massa jordpartiklar. Vilket betyder att näringsämnena försvinner från marken och till vattnet dit vi inte vill ha det. Så det bästa sättet är för vattnet att gå igenom marken till de här rören som man lägger ner. Så att det filtrerar bort på vägen ner och att överskottsvattnet försvinner.
Hur viktig skulle du säga att miljötanken är för dig?
Vi är så beroende av miljön i vårt yrke som jordbrukare också. Så det är ju ingenting som vi vill förstöra överhuvudtaget. Utan vi är helt beroende av miljön. Så vi måste ju försöka hantera den så mycket som möjligt helt enkelt. Och anpassa oss efter den. Men när det kommer till vattenfrågor så skulle jag säga att då är det inte speciellt mycket kompromissande. Utan alla åtgärder som är bra för jordbruket så är också bra för vattenmiljön runt om oss på många sätt. Så länge man gör rätt åtgärder så ser jag bara vinningar i det här.
Så du skulle faktiskt till och med kunna våga dig på att rekommendera andra människor att anlägga en liten bevattningsdamm helt enkelt?
Absolut, absolut. Den här sedimenteringsdammen i all ära, men bevattningsdammen skulle jag säga är den stora miljövinnaren. För det gör ju att jag tar bort överskottsnäringsämnen genom grödorna som suger upp näringen från åkrarna. Då får vi inte problemet att det behöver rinna ut till vattnet i första hand och sen tas vara på där i sedimenteringsdammen. Utan att få så höga skördar som möjligt, det gynnar jordbruket, det gynnar de som ska köpa maten och det gynnar de som bryr sig om vattenmiljön. Så alla är vinnare på att jordbruket tar höga skördar med hjälp av vatten och utnyttjar resurserna så mycket som möjligt.